något av det största som kan sägas om människan är att hon fått förmågan att samtala med levande Gud. Det kallas bön. Den lilla människan kan som en osynlig basil på stoftkornet jorden i Vintergatans utkanter få kontakt med universums skapare och herre. Dessa samtal med honom kan vara av största betydelse för världshistoriens förlopp och utgång. Dessutom människans fattiga och ofta famlande ord och bönesuckar är efterlängtade och välbehagliga för denne Gud som människan också får kalla för fader. Det var inte mina ord, utan det var Roland Hellstens ord. Han skriver dem i en av sina böcker, den senaste, tror den heter Hur kan man veta att Gud är vacker? Men bön skulle vi prata lite grann om under den här gudstjänsten. Vi säger ju ibland att bön är trons viktigaste språk, hjärtats samtal med Gud. Kanske är det också i Guds öron det vackraste språk som finns. Gud tycks älska att lyssna till vår bön, vare sig den uttrycker sig i gråt eller är väldigt mångordig eller bara består av tysta suckar. Bönen berättar på olika vis om vår djupaste längtan efter det sanna, det riktiga, det rättfärdiga livet. Bön är inte en fråga om att använda de rätta orden. De kanske inte de som vill föra Gud bakom ljuset. Våra böner, de mäts inte i ordval eller tidsrymd. Därför att bönen är något mycket mer än relation, en livsrelation med Gud, vår far. Och den dörren till faderns hjärta, den står alltid öppen, vidöppen, för att var och en av oss, du och jag, vi ska välkomnas in utan väntetider. Trots att våra böner ofta kan verka osammanhängande, de kan vara fyllda med kärlek kanske, eller själviskhet, eller oförsonlighet, medkänsla. Men det där, det glider in i varandra och motiven kan vara grumliga. Men Gud vill möta oss på det sätt som vi är. Det är betydelsen av gratia, nåden. För den är gratis. Men Gud vill också utgöra något med oss. Leda oss in i djupare gemenskap med honom, med varandra. Och orden från nattvardens och ordning, de känner ni nog igen. Och bönen, den pågående samverkan med fadern, den hjälper oss till mognad och tillväxt. Gud vill alltså ta emot oss precis som de vi är. Osminkade, korta, långa och ordrika och ordlösa böner. Det finns ett litet bord hemma hos oss. Där står en ram. Och i den finns inte ett foto utan ett litet papper med en önskelista från ett av våra små barnbarn. Det var för jul, till julen för några år sedan, och den kom i våra händer. Den är ganska rörig, den önskelistan. den är inrutad i väldigt små ojämna avdelningar. Och här kan man läsa att Arvid vill gärna ha en vapenpistol och en eltandboste och mycket, mycket annat. Den där stavningen, det är si och så med den. Välskrivningen, den kräver ytterligare träning, det är klart. Men vi ser ändå vad det står. Och vi är glada för den önskelistan. Därför vi älskar ju Arvid som är vårt lilla barnbarn. Vill ha kontakter med honom. På samma sätt kan vi som Guds barn glädja Fadern med våra böner. De stiger mot himlen i en blandad kompott fylld av sorg och glädje, fåfänga tacksamhet och allt möjligt. När vi ber så avslöjar vi vårt hjärtas tillstånd. Vi kan inte lura Gud, verka frommare än vi är, eller kanske mindre intresserade än vad vi är. Det är då som Gud kan börja arbeta med oss på riktigt. Då börjar liksom ett äventyr i våra liv. När vi börjar den här böneutbildningen kan man säga, då är det ju oftast vi själva som är det främsta böneämnet. Men med Guds hjälp så händer det saker. En sorts tyst revolution på något vis i hjärtat. Tyngdpunkten förskjuts och sakta, omärkligt kanske, så övergår vi från att betrakta Gud som en del av våra liv till att inse att vi är en del av Guds liv. Gud förflyttar sig på ett märkligt vis från periferin till centrum i vår bön. Det blir ett samtal i hjärtat. Det blir en andlig förvandling. Texten som vi lyssnade till från Matteus glädjebudskap, det berättar om människor som gärna bad i synagogorna, i gathörnen. De gillade att bli sedda. Visst kan man be var som helst, men de här människornas agenda var utav ett annat slag. De ville någonting, de gjorde liksom en show utav det. De ville bli synliga, de ville bli beundrade. Och så blev Gud en bifigur, en statist. Bland judarna, det var ju som vi vet, det var fromheten en medborgerlig förtjänst. Vi har kommit hit till kyrkan idag, bland annat för att be. Vi tycker om att vara tillsammans med trossyskon och bedja med varann och för varann. Och vi tycker om att lovsjunga Gud. Som kristna så kan vi förstås också be i gathörnen. Vi kan också be på bussen eller på jobbet eller på ICA. Inte för att synas, men där kan vi också be för varandra. Vi kan be på apoteket. Jag var med om det en gång. För medmänniskor som jäktar och stressar. Mitt i bruset och vimlet så kan vi finna den inre kammarens samtal. Och där kan Guds krafter komma i rörelse. På vilket sätt lär man sig att be? Jo, genom att be. Luther sa ju många saker. Ganska roliga och ganska oroliga vissa gånger. Bland annat så sa han så här: kort ska man be, men ofta och starkt. Den som ber är inte ensam. Runt jordens ring och ber människor alla tider på dygnet. Då var och en av oss är beroende av goda tankar från dem som finns intill oss. Att be för någon som man tycker om, det är ett sätt att vara alldeles intill trots yttre avstånd. När man ber för dem som man kanske inte riktigt sympatiserar med, då kan man få hjälpa till att se med nya ögon. Vi ska snart gå in i en stund av förbön och bön. Det står så i gudstjänstorden, i gudstjänstordningen idag, det står förbön. Man kan vända på det lite och säga bön för. Förbönen är gudstjänstens bön, men också den personliga, enskilda bönen. Och när vi ber envist för världens lidande människor, för den nedslitna planeten, då blir det ett sätt att vara med i arbetet för en bättre värld. Bönen ger kraft att protestera mot ondskans alla uttryck och gudlösheten, mot orättfärdigheten. Den som ber, bär och blir buren. Jag tänkte berätta för er om Johan Alfred. Det var Torgnys morfar. Jag har inte träffat Johan Alfred, men jag fick berättelsen ganska tidigt om honom. Det var en sjöman, en stark, en vrålstark sjöman som gärna gav sig in i slagsmål. Johan Alfred gick i land så småningom och blev skomakare. Gifte sig med Rut, en vacker kvinna från Öjebyn, långt upp i Sverige. Rut var kristen. De slog sig ner i Kristianstad i Skåne. De fick 5 barn. En dag då blev Rut sjuk. Johan Alfred drack, gick till sitt skomakeri, fostrade väl barn kan jag tänka mig när det behövdes. Och så denna dag då blev Rut sjuk. Sjukdomen blev värre. Det var lunginflammation. Det var före penicillinets tid. Och en dag då blev Rut sängliggande och var mycket, mycket dålig. Så man kunde förstå att det var inte så långt kvar. Då berättas det att Johan Alfred blev alldeles förtvivlad. Slängde sig på cykeln. Cyklade rakt ner till kapellet några meter bort. Rusade in mitt i bönemötet, för det råkade vara det där, och ropade: ja, ni måste be, för min Rut dör, min Rut dör. Och de människorna där, de började be, de bad för Rut tillfrisknande. Och så gav sig Johan Alfred hem, kommer in i köket och Rut står vid spisen och lagar mat åt honom och alla barnen. Böne, svar, det kan man kalla det. Abba, det går en dokumentärserie på tv just nu om Abba. Ja, ni vet, sånggruppen. Men när Jesus pratade om, eller med Gud, sin pappa, då kallade Jesus honom för Abba. Det var extremt ovanligt. Det var ingen som gjorde så. Man kallade inte Gud för Abba. Det var ju barnens sätt att kalla sin pappa i familjen. Abba och Imma. Det var pappa och mamma. Men att kalla Gud för Abba, det gjorde bara Jesus. Ja, det finns bara ett enda ställe i vår bibel, eller en enda situation, där Jesus inte använder det ordet. Och det är på korset. Då säger han: Eli, Eli, lema sabachthani. Min Gud, varför har du övergivit mig? Men annars är det Abba hela tiden. Det Och Abba och Imma, det är de första orden som judiska barn får lära sig. Det är ett personligt ord, familjärt. Och tänk att få använda det till universums mäktiga Gud. Det gjorde ingen före Jesus Kristus. Det finns i Frankrike en kommunitet där man försöker att hjälpa psykiskt sjuka människor. Och Jean Vanier, en av grundarna, han berättar lite om den människosyn som man har. Då kupar han handen ungefär som att det ligger en liten fågel i den, en liten skadad fågel. Vad händer om jag öppnar min hand helt på det sättet? Frågar han. Jo, då säger vi att fågeln den flaxar med vingarna och den försöker att... Ja, den ramlar nog ner. Den dör. Det är säkert så. Och då säger Jean Vanier, men vad händer ifall jag sluter handen så här då? Ja, då krossas fågeln. Då dör den förstås. Då säger han, en plats där förtrolig närhet råder är som min kupade hand. Varken vidöppen och inte helt sluten. Det är en plats där växt kan äga rum. Och så kanske vi kan se att för oss är Guds händer lätt kupade. Vi kan växa. Det är ganska fritt i Guds hand. Vi kan växa. Vi kan sträcka på oss. Men det är inte på det sättet att vi krossas och gör oss illa. Ett sätt också att se på Gud. Och så mot slutet utav detta pastorsprat. I ett läger för krigsfångar under andra världskriget så berättas det en berättelse. Det var en mörk och kall kväll och fångarna de tvingades som vanligt till meningslös och utdragen marsch framför lägerledaren. Många var utmattade, sjuka. Till slut fick de att lägga sig i sina baracker. Ljuset släcktes och tystnad kommenderades. Och då började en soldat i någon av barackerna att be. Vår fader, de som låg bredvid stämde in. Och de männen i baracken intill. De lyssnade på orden genom väggen och de började be dem också. Och så kom de fram till, ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Då var de flera hundra röster som förenades och nådde fram till ett mullrande amen. Och sedan blev det tyst i fånglägret. Men det var, berättas det, en annorlunda tystnad. Den var inte uppgiven. Den var full av frihet. En ny värld var för handen. En ny värld satte ner sin fot där i kylan och mörkret. Det finns en bön som kallas för Jesusbönen. Kan ni den? Den består av 10 ord. Och man brukar ofta säga att man tar de 5 första orden på inandningen. Och så de sista på utandningen. Jag tror ni känner igen den. Herre Jesus Kristus, Guds son. Förbarma dig över mig, synd. Jag tror att rätt många människor i världen använder den bönen. varenda dag. Det kanske någon av er som gör det också. Jag gör det inte så ofta, men det händer. Men nu ska vi be tillsammans en bön som Jesus bad oss att be. Jag tänker ibland på att vi möts i kyrkor på olika ställen, och min erfarenhet är att vi inte så ofta ber vår fader. Kanske gör ni det här i denna församling, men på många platser så det verkar som man liksom har glömt bort den. Men det är väldigt bra att stava på den också, därför den rymmer så mycket. Ska vi be tillsammans? Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.